SM-slutspelet är bara ett par dagar bort, solen skiner och det känns riktigt sådär slutspelsaktigt i luften. Givetvis ska VF Hockey ha en slutspel-preview och det är med glädje jag säger välkommen till VF Hockey till en debutgäst, Mattias Ek.
Tack så mycket, roligt att få vara med.
Ja, det här har vi har ju surrat om här många gånger att du skulle vara med, men nu tyckte jag det här passar att göra ihop. En liten, gå igenom lite vad som väntar och vilka förväntningar man egentligen bör ha på slutspelet. Vad har du i grund för förväntningar på slutspelet?
Jag måste säga att jag har otroligt höga förväntningar med tanke på den spännande grundserie som var ända in i sista omgången. Va? Och också att det har blivit sådana godbitar till kvartsfinaler. Det är ju extremt spännande fighter som vi har framför oss.
Ja, men absolut. Du, vi ska göra så här. Vi börjar med en klassisk profilruta så lyssnarna får lite bättre koll på dig. Namn?
Mattias Ek.
Ålder?
47.
Familj?
Jag har tre barn och en hustru som heter Anne-Maj. Mina tre barn är 19, 17 och 10 år gamla.
Ja, men du ser, de är snart utflugna och grejer. Kanske inte 10-åringen, men det börjar bli lite så åt det hållet i alla fall. Eller?
Precis, äldsta tjejen hon fyller här och hon går ut gymnasiet i sommar. Så att, det känns overkligt bara det.
Jag förstår det. Du bor?
Bor i ett område som heter Herringen i Älvsjö, i södra Stockholm.
Mm. Yrke?
Journalist.
Och journalist på Hockey News ska vi väl säga. Ni firade väl alldeles nyss ett år, var det inte så?
Ja, vi är väl till och med inne på andra året här nu. Alltså, ja, vi firade ett år i september.
Så ja, att, det var så länge sedan. Men, jag såg något här om veckan bara. Men det kanske var någon som hade skrivit åt er i ett år eller något sånt.
Så kan det vara. Ja. Eller att vi kanske kom upp i 10 000 följare på Instagram.
Ja, det kanske var det. Ja. Men det var då för ett och ett halvt år sedan då, en nystartad sajt. Det känns som att ni har kommit igång rejält med många skribenter och riktigt mycket bra innehåll.
Ja, men roligt att höra. Jo, det har rullat på väldigt bra, väldigt snabbt. Och när jag såg upp mig från Expressen så gick det bara några dagar innan Hockey News uppdragsgivare då, för min del, John Falk, hörde av sig. Så att, när vi surrade så kände jag att den här gången så går jag inte på magkänsla utan jag går på det som känns bäst i hjärtat. Så att, det var en riktig chansning kan man säga. Så där. Mm. Eftersom det var helt, helt färskt och ostartat så kände jag att nu, det här var spännande, det här var kul.
Mm. Ja, men exakt. Jätteroligt. Det är kul när det kan funka, helt enkelt.
Mm.
Du, fall jag säger så här, egen främsta hockeymerit?
Oj, 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 oj. Jag har aldrig spelat i lag när det gäller hockey. Det är bara fotboll, handboll och så här. Men
du pratar ju med en som inte kan åka skridskor så att du behöver inte skämmas.
Nej, precis. Nej, det är hockeymässigt. Jag stannade nog vid alla kvällsmatcher uppe vid Hisingstadsskolan i Jönköping där jag växte upp med en konstfrusen fotbollsplan på vintrarna. Så där. Där körde man väldigt många kvällar och någon gång så vet jag att morsan och farsan kom med ett par nya, om än begagnade skridskor som såg fräcka ut. Och så skulle jag testa dem, men vi var mitt uppe i en match så jag väntade, men då fick jag ett slagskott rakt på fotknölen. Så att jag åkte gråtande hem på en snowracer utan kunna stå på benet på två dagar.
Du, av dem du lirade med, var det någon som blev duktig till dem här eller?
Nej, det kan man inte påstå. Det var ett glatt amatörgäng så. Men mina meriter är nog mer i fotboll och handbollsvärlden. Ah, okay.
Du, hur ser ett riktigt snyggt hockeymål ut enligt dig?
Jag är väl lagd åt det ryska hållet liksom. Klapp, klapp och Jag var ju liten då, jag var 10-årsåldern sådär, när Sovjet var som allra bäst. Så att den typen av hockey tror jag älskar allra mest.
Inte Gustav Rydahls pungnedtagning och...
jag såg ju den. Det gjorde ju ont ända hem i tv-soffan. Alltså. Men sådana mål gillas ju också naturligtvis.
Ja, herregud. Ja. Mm. Du, om vi säger så här, vad gör dig glad?
När min familj är glad och nöjd, då är jag också glad, tror jag.
Mm. Vad gör dig, vad står du inte ut med? Vad gör dig irriterad?
Allmänt gnäll, framförallt när man sitter och käkar, liksom, då känns det som att man ska vara ganska nöjd med livet istället. Så att gnäll, det kan man ta vid andra tillfällen, men just vid matbordet så så kan man väl prata om någonting riktigt roligt istället, tycker jag.
Mm. Om du fick ändra en regel i SHL, vilken skulle det vara?
Jag vill ju få bort 3-mot-3. Jag tyckte att jag gillar inte det. Jag tycker de som säger att straffar är lotteri, de håller absolut inte med. Men 3-mot-3 känns ju som en extremt konstruerad form av ishockey som inte i princip existerar annat än när de där 5 minuterna efter ordinarie tid kommer. Och jag tycker inte det känns speciellt kul att kolla på, ärligt talat.
Vad oväntat, måste jag säga. För det måste vara en, jag gissar att den reaktion du fick från mig, det måste vara en reaktion du har fått ganska ofta ifall du har sagt det här. För 3-mot-3 är en liten darling för många som älskar det.
Ja, jo, nej. Ja, nej. Jag får inte alls den känslan för det. Eftersom den extremt konstruerad och påhittad form av att avgöra en hockeymatch på. Ja, jag vet inte. Då kör jag hellre straffa direkt faktiskt.
Mm. Två sista grejer. Ett förslag som har kommit och som jag ser om du håller med om. Ola Rundbergs serieförslag. Tycker du det var ett bra förslag eller hade du velat göra någonting annorlunda?
Det var väl bra i stora delar. Jag tycker väl det är helt rätt det här med att efter 52 omgångar flyttas ett lag som har varit sämst. Det flyttas ner och det bästa från 52 omgångar i Allsvenskan flyttas upp. Så det tycker jag absolut var ett steg i rätt riktning. Och sen så är det väl det här då om det är tillräckligt med ett lag. Jag vet inte. Jag tycker att man kan börja så i alla fall. Så att, att det finns en öppning eftersom det är sådana ekonomiska skillnader mellan SHL och Hockeyallsvenskan. Så var ju det här ett fint och smart sätt att öppna, tvinga upp den dörren liksom.
Nu ska vi se. Visst var det så att det var inte automatiskt att detta när Allsvenskan gick upp, va? Utan det fanns något, alla nu något kval där också, va?
Ja, de kör ju ett, ja precis, det skulle vara det optimala att man gjorde det direkt liksom. Men, ja. men nu är det ju som sagt ett slutspel i Hockeyallsvenskan. Men det leder i alla fall till att en garanti för ett hockeyallsvenskt lag att ta en plats i SHL.
Oskarshamn hade varit klara.
Ja, AIK va? Ja. Nej, men Oskarshamn, precis.
Det är det jag menar, om som det skulle bli. Alltså, de vann Hockeyallsvenskan kan vi säga nu då, efter,
precis,
efter finalsegen där. Ja.
Ja, så är det.
Till sist då, du vet vilken fråga som väntar, för jag tror du har hört på podden någon gång. Ett annat förslag, det mest briljanta regelförslaget som någonsin har gjorts.
Ditt förslag.
Mitt förslag. Givetvis mitt förslag. Självgodheten bara strömmar upp i max. Vad tycker du? Borde det bli 2 minuter powerplay om man missar straff?
Jo, men det känns väl absolut som en bra väg att gå, tycker jag. För att få se mer mål i hockey. Där tycker jag du har rätt, Johan. Däremot så tycker jag man kan ta bort alla sparkmål överhuvudtaget.
Att den man inte får sparka in den överhuvudtaget.
Nej, så fort fötterna används så går det helt bort. Då slipper man bedöma om det är spark, rörelse, inte. Bort med alla sparkmål. Det finns en annan sport där det är rätt schysst att kolla på. Klippa till.
Ja, exakt. Ja, men du är intressant. Ska vi göra så här helt enkelt att vi grottar ner oss i det som komma skall. Vi har efter åttondelsfinalerna där Växjö, men efter vissa problem ändå får vi väl säga. Det blev 2-0, men det var ingen solklar 2-0. Och HV samma sak där, en given första seger, men sen fick de kämpa rejält för det för att ta 2-0. Men vi fick in Växjö och HV som de två sista kvartsfinalslagen i alla fall. Så vi har Färjestad HV, Frölunda Malmö, Djurgården Skellefteå och Luleå Växjö. Jag säger så här, du får välja vilken vill du vi ska börja med.
Ja, eftersom du ringer från Värmland så anar jag att du gärna börjar med HV Färjestad. Eller vill du sluta med
det? Vi kan sluta med det, vi sparar det bästa till sist.
Men vi kan väl ta från mitt håll då. Alltså, då tar jag gärna Växjö som jag såg slå ut Örebro här mot Luleå. För det tycker jag är en spännande serie.
Så pratade du, jag vet att du pratade precis med Bulan Berglund. Så då har du ju stenkoll på Luleå-läget också.
Precis. Det ser väl ganska positivt ut där från deras håll när det gäller skador. Och så där. De får tillbaka Isak Lundeström.
Och, det var så.
Ja. Kanske också Nils Lundqvist. Det lät lite mer som ett frågetecken där. Men han har gjort borta ett tag. Så här, och de har det ganska bra på backsidan. Så att de kanske väntar någon match där. Men som Bulan konstaterade så var ju Växjö mångas favoriter inför säsongen. Och nu halkar de ju in då via play-in här och blev 7:a i grundserien. Vilket ju kanske kan ses som en missräkning med tanke på faktiskt det lag som Växjö har, va? Så att, och Luleå har ju gått betydligt bättre än vad alla förväntade sig.
Ja, men exakt. Men vad vi skulle börja med ett grundtips. Hur går det mellan Luleå och Christopher Stig? Vilka vinner?
Ja, precis. Han har ju varit otroligt bra. Jag tror nog ändå att Luleå skulle kunna gnugga ner Växjö här faktiskt. Jag känner, alltså med 52 matcher och de har satt ett system som funkar här nu. Jag tror nog att Luleå är det starkare av de här två lagen faktiskt.
Mm. Min känsla så här, Luleå känns som ett väldigt slutspelskompatibelt lag. Alltså det känns som att när man har sett deras spel så har man hela tiden tänkt, oj vad det här kommer göra sig bra i ett slutspel.
Ja, absolut. Du har ju alla förutsättningar med ett gediget backgäng och plus en riktigt bra målvakt där och jämna kedjor och tydliga fjärdelinare och sådär. Så ja, jag tycker också att Luleå ser väldigt bra ut och sen så har de ju en slutspelscoach med rävar bakom alla öron.
Mm. Ja, herregud. Vad skulle du säga, Luleå, vad är deras svaghet?
Men det är väl egentligen offensiven, precis som det har varit för Växjö, så är det väl där som man inte riktigt ser de här spetsarna, inte de här skyttekungarna eller så, men som kollektiv så tycker jag ändå att Luleå har allt. Men är det någon svaghet så är det väl kanske just att man inte kan luta sig mot någon specifik kedja sådär hela tiden. Så. Men det är också en styrka för att en sån som Emil Larsson har ju inte gjort lika många mål som han gjorde förra året. Han smackade in 23 och var lysande, men han har ju blivit en otroligt mycket bättre hockeyspelare och verkligen visat det i Tre Kronor till exempel. Så att, och han är väl en i mängden i detta Luleå, så det tyder på att de har en väldigt hög lägstanivå, om man nu kan säga så, en landslagsspelare.
Vad är oddsen på att det här blir den matchserie med minst antal mål i?
Oh, det skulle jag nog säga är, om man nu tänker sig de här. Nej, men det här borde ju bli den målsnålaste helt enkelt. Så att oddsen är väl kanske 1,3 på det.
Ja, det tycker jag ändå var ganska höga oddsen då. Hade du sagt 1,03 hade jag inte sagt emot det. Nej, men det känns som att alltså, Växjö vet. Visst, nu faktiskt så Färjestad släppte precis in färre mål än Växjö i grundserien. Men sen är det Växjö och Djurgården båda stannar på 120. Luleå är överlägsna på sina 100 insläppta. Och det känns som två lag som bygger sitt spel på defensiven snarare än offensiven. Att det är defensiven som ska finnas som en grund för att det ska räcka med typ 3 mål för att vinna en hockeymatch i princip.
Ja, men jag håller med där. Det är så det ser ut och ganska Luleå håller det väldigt enkelt för att inte ställa till det så att säga. Så att de häller ut med pucken än att börja kladda med en back och sådär i egen zon. Så att och det är väl ganska smart egentligen, varför inte, varför göra det svårare än vad det är. Jag tycker att jag gillar Bulans sätt att tänka hockey på många sätt och så. Sen så kanske inte det är den mest underhållande hockeyn i SHL alla gånger, men det skiter man ju i om man håller på Luleå och de vinner massa matcher.
Johan Pennerborn sa en intressant sak när vi pratade i Färjestad, mötte ju Luleå och Djurgården sista veckan. Och då frågade jag inför Djurgårdsmatchen, vad skiljer Djurgården och Luleå åt? Och då sa han en väldigt intressant sak, för att det är ju två lag som gärna bygger på ändå relativt hög forecheck. Men han sa att de gör sin forecheck på otroligt olika sätt. Och lite intressant med att man tänker, Luleå har man ju alltid sett som det fysiska laget. Det är mycket tacklingar när man möter Luleå. Men Pennerborn lyfter det fram som att Luleå forecheckar högt utan fysisk kontakt.
Precis.
Djurgården forecheckar högt, gärna med fysisk kontakt. Precis. Luleå är där och vänder liksom, så det känns som att du håller med om bilden.
Ja, men absolut, och den kan du också belägga med statistik. Jag satt faktiskt och kollade på detta utspel från Pennerborn, och jag menar, Djurgården är det lag i SHL efter 52 omgångar som tacklar mest, alltså flest. Och Luleå är det lag som tacklar minst gånger, och det har ju med situationen att göra. Luleå fullföljer inte riktigt, de går inte lika hårt, medan Djurgården både ger sig själva energi och tar energi från andra genom att smälla på. Och den enda som sticker ut i Luleå är egentligen Oskar Engsund. Han är ju den i hela ligan som tacklar mest. Mm. Och typ en fjärdedel av, nej, ja, så många är det väl inte, men han har en stor del av Luleås tacklingar. Liksom. Så att, Så ja, absolut, så är det. Så att Luleå är inte det här fysiska på samma sätt i alla fall laget längre, utan det har faktiskt Djurgården svängt över att bli, och Luleå håller sig betydligt enklare på det sättet. Och det där var ju ganska påtagligt redan förra säsongen egentligen, när Bulan kom. En sån som Anton Hedman blev ju överflödig, Gustav Rydahl blev överflödig och passade inte in i det där. Men jag menar, i rätt lag så är ju de spelarna guld värda. Hedman har varit han har varit väldigt bra i alla fall för Örebro, och Gustav Rydahl, det är bara att kolla, han har ju varit kanon i Färjestad.
Ja, men exakt. Du, jag tänkte vi ska gå över till Djurgården Skellefteå alldeles strax, men till sist bara Växjö. Det sägs, vissa lyfter fram att det här kan bli det första laget som går hela vägen från åttondelsfinal. Ser du det, eller finns det en anledning att de stannade sjua i serien och att man ska inte tro på så mycket mer än kanske kvart, kanske semi?
Nej, jag vet inte, men nu har du ju hört här, jag tror ju på Luleå.
Ja.
Och ja, men det är klart att kapacitet finns det i Växjö, men om inte offensiven finns där, och nu är dessutom Joel Persson skadad och inte tillbaka förrän tidigt i semifinal, då taggar de ju liksom, då tappar de några tänder i powerplay också, som ju blir ännu viktigare för ett lag som inte gör så många mål 5-5 eller sådär, så att jag tror inte att Växjö har den, eller blir det lag som bryter is här nu. Det var ju väldigt länge sedan som exempelvis HV som 8 vann SM-guld. Du hittar nog vinnarna här, skulle jag tro, bland topp 4.
Exakt. Ska vi ta Djurgården-Skellefteå då?
Vad
känner du rent grund? Djurgården är väl i sig det laget du har sett mest den här säsongen?
Ja, utan konkurrens. Jag har nog sett Djurgården träna mer än vad jag har sett vissa andra lag spela matcher. Så, så de har jag ganska bra koll på. Och de har väl en stigande form, tycker jag mig kunna skönja. Har vi haft problem sett över hela säsongen med skador på nyckelpersoner, nyckelspelare, första centrar. Och lite rörigt på så sätt. Och har väl haft lite mer problem också i sitt grundspel, och haft lite problem också med att bli forecheckade och så att backarna börjar strula lite med puckarna och sådär. Men när det funkar så är ju Djurgården en otäck maskin, att man vill nästan kasta sig ur vägen då, för att då är de jobbiga att möta. Och en bra målvakt är Adam Reideborn. Han har tagit ytterligare kliv, tycker jag, med sig, för att Djurgården släpper till lite mer i år. Backspelet var gedignare förra säsongen. Men anfallsspelet har varit bättre och powerplay har varit mycket, mycket bättre.
Så ja, just det. Att,
totalt sett så tycker jag väl att Djurgården kan vara nöjda med den grundserien de har gjort. Skellefteå har väl också en stigande form här, och de lutar sig ännu mer mot vissa individuella spelare. Jag tycker faktiskt att Djurgården då under första delen av hösten var det lag som levde högst på en kedja med Daniel Brodin, Jakob Josefsson och Jakob Lilja då. Men sen har det där svängt över mycket på grund av Jakob Josefssons frånvaro i form av skador och så. Så att nu känner man att fler och fler kedjor börjar bidra. Framförallt så börjar Dick Axelsson, en gamla
spjuven. Han vaknar till liv.
Ja, men precis. Han börjar se lite piggare ut och lite gladare ut. Han spelade lite enklare också. Innan tyckte han också själv att han jagar puckar överallt. Och han ska väl kanske mer hushålla med sina resurser när det gäller det där, för att han också haft och har problem med ena knät där. Så att ju mer puck han har under kontroll utan behöva jaga den, desto bättre för honom.
Ja, men exakt. Jag skulle säga så här, när jag tänker på båda lagen så tänker jag lite utmaningen för dem. Nu skulle jag inte säga att jag har någon av de här som guldfavorit så sett, men jag säger att känner att utmaningen för båda, om de ska gå långt, kommer inte handla om första formationerna, för nu med Josefsson tillbaka så vet man precis vad man har i Djurgården i första. Den där kommer vara grym. Man vet precis vad man får av toppen i Skellefteå, men bredden i båda de här lagen kommer i mina ögon avgöra om det blir något riktigt bra och vilka överhuvudtaget som går förbi kvartsfinalen, skulle jag gissa.
Ja, men du är helt rätt på det där, och där är väl, det är väl det som gör att jag tycker att Djurgården har en klar fördel jämfört med Skellefteå, som inte riktigt har fått igång sin lagmaskin. Jag vet inte hur många centrar de har kastat in mellan Oskar Möller och Joakim Lindström, och nu på slutet så har de väl till och med särat på Möller och Lindström och sådär. Så att det känns som att Djurgården har bättre koll på sina kedjor. Visserligen så har ju de förändrat också sina kedjor, men väldigt många har, men konstellationen har väl egentligen varit sig lika helt enkelt. Så att fördel Djurgården gäller bredden där, och även kanske att första kedjan, eftersom Djurgården har en, medan Skellefteå håller på det dribblar runt där, så känns det som att Djurgården är favoriten där.
Så ser inte som att man ger Adam Reideborn något plus till i betyg jämfört med Mantas Armalis också, va?
Ja, definitivt. Definitivt. Det visar ju också siffrorna egentligen också, att Adam är en stabilare målvakt.
Till sist, hur roligt skulle det vara om Robin Alvarez skulle igenom även slutspelet utan en enda assist?
Ja, det är ju helt sanslöst. Det var ju förstås...
Är vi 13 mål eller någonting, va? Och ingen assist.
Ja.
Så det är ju okej, spelare som går igenom en säsong med 1-2 mål och ingen assist. Det är ju inte det märkligaste som har hänt här på jorden. Men att göra relativt mycket mål ändå. Och inte lyckas få en... det sticker ut.
Ja, verkligen. Verkligen. Och annars så brukar det ju vara så att man har... Kanske en väldigt massa assist, men kanske inte lyckas spräcka den här nollan. Men ja, som du säger, det är ett fenomen som vi får se om det håller. Det tror jag inte.
Nej, jag kan väl säga att kolla på hans siffror nu. 23 mål, 12 assist, 17 mål, 12 assist, 5-5, 14, 10, 11, 15, 9, 4, 13, 0. Det är nästan varenda säsong som han gör fler mål än assist. Så det är väl inget konstigt, men 0 i assist, det sticker ut.
Ja, absolut. Han ingick faktiskt i en ganska bra kedja i Djurgården med Marcus Ljung och Lukas Vridemo.
Det
var nog den senaste riktigt bra säsongen jag såg Robin göra, tycker jag.
Ja, men exakt.
Sen har det varit lite hattigt.
Men vi säger Djurgården vidare.
Det tycker jag. Det tycker jag.
Frölunda Malmö.
Oj. Ja, precis.
Repris, va? Eller hur?
Ja, exakt, från förra året. Och det är ju absolut, alla varningsflaggor viftar ju här. Alltså, Frölunda är ju favorit i egenskap av att de blev trea och att Malmö precis i sista omgången tog sig upp på sjätte platsen där. Men gissas alltså, när man tittar på Malmö, om Luleå är ett slutspelslag, vad är då Malmö om du tittar på kedjorna där? De börjar med att skicka ut, det brukar ju vara Händemark och Bryggman nu när han är tillbaka, och sen då kanske Fredrik Storm där. Och sen bara matar de ju på. Du har Emil Sylvegård i en andra kedja. Du har alltså Rosdahl och Hetta i en tredje kedja. Sen så har du Konstantin Komarek, alltså poängkungen egentligen, i en fjärde line med Snyderen och snipen Johan Olofsson vanligtvis. Så att bredden i Malmö känns ju hiskeligt bra och tung framförallt. Mycket fysik där. Så att,
och en bra målvakt på det.
Exakt. Alsenfelt är ju absolut en av ligans bästa målvakter. Han får kanske inte alltid den credden, men han är ju en matchvinnare och har väldigt hög högsta nivå. Frölunda är ju... Ja, jag vet inte. De har ju rasat en hel del gånger alltså i år och fått stor stryk, samtidigt som de vinner när de är bra, med ganska tydliga siffror. Så där. Men Frölunda känns... För mig, jag hade i och för sig ganska... Jag tippade dem ganska långt ner. Så att totalt sett så har de gjort en ganska bra säsong. Och, sen har de såna här spelare som Johan Gustafsson, Joel Lundqvist. Man vet att de taggar till lite extra när det är stora matcher och stora medaljer på spel. Liksom. Då är de ju bra. Det är ju ingen slump att Joel har vunnit så otroligt mycket i sin... Frölunda karriär, va? Så att och sen så ser ju också Simon Hjalmarsson ut som Simon Hjalmarsson brukar göra. Han är ju en fantastiskt mångfacetterad spelare. Han kan ju spela ytterforward, han kan spela center, han kan leda en kedja, han kan också göra nytta framför mål, och alltså, man ser honom lite grann som i 2013, vet, när Pelle Mårts hade honom lite kronor i VM-laget där, i guldlaget, då kunde han ha Hjalmarsson som center och utnyttja honom överallt. Och när han på något sätt fick börja spela mer powerplay den här säsongen, så tycker jag att han sänkte axlarna och Han är ju en grym spelare för Frölunda har i de här sammanhangen. Jättebra ju.
Och så har de en kille som heter Ryan också där som har gjort, säger vi, nu ska jag kolla, jag såg med både COL och SHL så han gjort 72 poäng på 59 matcher.
Ja, helt enormt va, men man ser ju alltså en vad ska man säga, han är en grym playmaker, han ser ju motstånd han ser ju motståndarna, men han ser ju också var han ska lägga pucken nästan utan att se sina medspelare. Han har sån timing och sån känsla för passningsspelet, så det är där han har sin absoluta styrka. Sen är det klart att man kan tycka att han skulle göra en del mål också, men alltså med de lagkamrater han har så tycker jag att han kommer till sin rätt med sitt passningsspel och så får han ta de mål som en bonus på något sätt, men att stoppa honom just tack vare hans timing och hans spelförståelse och att kunna hålla pucken i anfallszonen, det gör ju honom till ett riktigt guldvapen. Men faktiskt förra slutspelet så åkte han ju på en sån här lite ful smäll utanför spelet. Just det. Det var Anton Müller som åkte ut för en han blev avstängd några matcher från interference och så här. Men det är ju såna där stygga smällar som inte ger så stora straff i matcherna, men för spelare som haft hjärnskakningar, att få en tackling utanför spelen när du inte är beredd på den, då får du den här whiplash-grejen som blir förödande. Så att det finns ju en liten risk för att han skulle kunna åka på smällar också i slutspelet.
Alltså det är klart att Malmö kommer att ha det som en del av sin gameplan, att gå jättehårt på honom varje gång. För jag ser faktiskt inget annat lag i slutspelet som är så beroende av en spelare som Frölunda av Ryan Lash.
Nej, jag håller med dig.
Så ja, spännande att följa och kanske någonting för domarna att hålla lite koll på. Vi tror väl ändå att Frölunda ska väl ändå gå in i det som favoriter, men som du säger, det känns som det finns en rejäl skrällvarning här i alla fall för Malmö.
Ja, absolut. Där har du nog satt huvudet på spiken, för att jag tror att jag tippade 4-3 matcher till Frölunda. Lite favorit, men att det kommer bli en lång, lång oviss serie. Riktig holmgång, och att det skulle inte bli helt, man skulle inte bli helt förvånad om Malmö faktiskt gör som förra året och tar sig vidare där på Frölundas bekostnad.
Exakt. Till skillnad från alla andra poddar så har jag ingen vinnare ut den här gången. Det är ju första kvartsfinalen mellan Färjestad och HV där ni ska gissa första målskytt. Så vi får återkomma till vem som vann i förra podden. Men givetvis ska ni även nu få chansen att vinna presentkortet 1000 kronor på ICA Maxi Bergvik hos Christer. Så jag säger som vanligt, spetsa öronen så får ni höra vad Christer undrar den här gången.
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Här kommer veckans fråga. Sedan 2010 har Stefan Liv Memorial Trophy delats ut till slutspelets MVP. Två utlänningar har fått priset. Vilka? Lycka till, så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt.
Skicka svaret på frågan till hockey@v.se, och den här gången tar vi en liten annorlunda utslagsfråga. Istället för första målet så är jag ute efter tidpunkt på sista målet. Och sista målet som det handlar om är Färjestads sista mål i kvartsfinalserien mot HV. Oavsett vilken match det blir, oavsett vilket sorts mål det är, ifall det är ett 6-1 mål eller ett 6 mål, det spelar ingen roll. Tidpunkt för sista målet som Färjestad gör i kvartsfinalserien. Maila svaret till hockey@v.se för er chans att vinna presentkortet ute hos Christer på ICA Maxi värt hela 1000 spänn.
Yes, vi sparade det bästa till sist, och jag skulle nog nästan säga att hade jag valt ut en matchserie som jag ser mest fram emot så hade jag sagt den här. Så pass mycket, många matcher har jag sett av HV och Färjestad, och jag kan inte säga att jag... Ja, antalet matcher mellan de två lagen som jag har sett som har varit tråkiga vet jag inte riktigt om det ens täcker en hand.
Nej, jag håller med. Jag har varit med så pass länge så jag har ju sett de här gängen i allt från SM-finaler till ovissa semifinaler. Och där det var väl, var det Jesse Johansson som höll på att slå in vända tand i truten på Sanne där va? Nej, men så att de har ju en historia, och det har väl gått lite åt båda hållen där. Och Det känns verkligen som att de här lagen, bara de möts så blir det en stor underhållning för publiken. Jag såg premiärmatchen i Karlstad i mitten på september var det väl då. Där var det ju Färjestad. Sen har det väl varit att hemmaplan har avgjort de här matcherna i år om jag minns.
Exakt, Färjestad vann ju faktiskt ganska stort sen sista matchen hemma.
Så var det.
Sen så har det väl varit lite jämnare i Jönköping. Vi hade ju en match där Färjestad hade kvittering innet den där när målet dömdes bort. Jag tror om du tog upp det med Linus Johansson än idag så skulle han nog bli vansinnigt förbannad. Det har han inte släppt. Det känns som att det är två lag, alltså Färjestad och Frölunda har samma sak. Vissa lag är ju så här, ställer de bara på isen mot varandra så det finns ett grund, vi behöver inte säga hat, men det finns en grundrivalitet som är så ingrodd att det spelar inte liksom någon roll vilka, alltså hur mycket spelare som byts, utan det där sätter sig direkt hos alla nya spelare oavsett att HV, nej, de gillar vi inte.
Precis.
Och tvärtom nu, liksom, åt andra hållet.
Hur är det nu? Det är inte så många gånger som spelare har bytt HV Färjestad mot, eller tvärtom va?
Det är ju Kristoffer Törngren som har gjort det två år idag. Sen har vi inte jättemånga. Alltså, Fredrik Pettersson Wenzel gick ju dit från Färjestad. Fredrik Olausson gick ju motsatt håll i slutet av sin karriär. Men annars så pratar vi ju inte många övergångar mellan klubbarna så sett. Det är absolut inte.
Nej, jag vet inte om det finns om det här du säger att man gillar inte, ja, spelar man i HV så gillar man inte Färjestad och spelar man i Färjestad så ska man absolut inte byta till HV nästa gång man funderar på någon ny destination. Så att, jag vet inte om det liksom sitter i väggarna i båda klubbarna. Så här. Det är mycket som sitter i väggarna i Karlstad, men jag vet inte om det finns något där, eller om det bara helt enkelt inte har blivit så.
Nej, men jag kan säga så här, min känsla är den här, jag är tämligen övertygad att Färjestad har den här känslan, jaha, vi vann serien alltså och så är det HV vi får i kvarten, är det tacken för att ha vunnit serien?
Precis.
Man får nog se det som en av de tuffaste kvartsfinalsuppgifterna som en seriesegrare har haft på ESL på ett tag.
Ja, jag håller med dig och jag tycker också man kan ta på den känslan lite grann mellan Luleå och Växjö här.
Ja, exakt, att de nästan känner sig lite...
Ja, men jag förstår hur du menar och jag tror väl att HV hellre, mycket, mycket hellre tar Färjestad i kvartsfinalen än Luleå.
Ja, exakt.
Även om Luleå blir tvåa i serien och Färjestad etta så har vissa lag på något sätt en grundkänsla för hur det är att spela mot ett annat lag och just HV Färjestad, där tror jag att det är ganska 50-50 och det vill man ju inte ha från Färjestads håll, man vill ju ha 70-30, man vill ha den känslan att vi är så pass mycket bättre.
Exakt. Jag landar i 60-40 känslan Färjestad övertaget. Jag gör det på grund av, vad var det, Hans Abrahamsson på Aftonbladet som skrev det här med HV i åttondelen, att de sammanfattade sin säsong på två matcher när de låg under med 3-0 och sen så när de vände i andra perioden så skrev väl folk att nu sammanfattar säsongen på två perioder. Att det är väl det som har varit deras problem sett till hela säsongen. De började bedrövligt dåligt, sen hade de en ganska lång stund när de spelade bra. Sen har det väl varit lite fram och tillbaka på slutet. De hade ju en formkurva som gjorde att de var på väg att gå upp i absoluta toppen. Men vi pratar ändå om ett lag som när grundserien tog slut så slutade de ändå bara åtta.
Ja, men visst är det så.
Det är två segrar från fjärde platsen. Så ja, det är ju inte jättelångt. Men ändå, det känns som att det har vacklat lite.
Ja, men så är det ju. Och kollar du på hösten där så... Så var det, då hette det ju i alla fall att de spelade bra, coursing såg fin ut, allting var egentligen mycket bättre än vad resultaten visade. Men efter fem raka torskar så fick ju Johan Lindbom kicken, orättvist eller inte, det låter jag osagt, för det sånt där känner man ju i klubben liksom. Men det där tålamodet att låta coursing ta ut sin rätt, det existerar ju inte, det är ju bara så liksom, utan...
För en coach som har vunnit guld för ett par år sedan.
Ja, visst. Det är ju brutalt. Det är en grym bransch på det sättet. Men sen blev det ju en scenförändring. Och från det att Lindbom fick kicken 25 november så började HV vinna. De var ju bäst sen i december och januari. Slår man ihop dem månaderna och tillverka en tabell där, så var ju HV klart bäst. Och sen kom februari och det där landslagsuppehållet, och sen så gick allting ner i något mörkt hål igen. Och jag såg HV nere i Malmö i slutet på februari, och men det var ganska uppenbart att självförtroendet inte fanns där. Det är ju det det hänger på, och så var det förmodligen i början på säsongen också. Så att tappa självförtroendet, att vinna tillbaka det och sen tappa det igen, man förstår ju liksom själva betydelsen av att ha den här mentala träningen, att försöka hitta en nivå som man vet att ja, idag är det en bra dag, nu håller vi fast vid den känslan liksom.
Men kom ihåg det här.
Ja, det är ju skitsvårt, det är människor det handlar om, och det spelar ingen roll liksom, att de spelar på elitnivå, utan det här kräver att man påminner sig själv hela tiden och att man tränar på det där. Och är det oerhört spännande, och det är fortfarande otroligt konstigt att det är så osidosatt just den biten. Så är det. Det kan man tänka på för egen del också ibland.
Ja, det är, herregud. Man behöver inte utsätta sig för mycket tävlingssituationer, alltså spela badminton med en kompis eller något så här, för att man märker vilken enormt dåligt psyke man har när det väl kommer till krytan.
Ja, visst. Du håller i badmintonracket stenhårt ibland liksom.
Exakt. Och så sätter man in, och då sätter man 7 på raken hur lätt som helst, och så sen så tappar man det. Ja, då tappar man 10 på raken.
Ja.
Hur förhoppningsfulla tycker du att Färjestad-fansen ska vara att det sist ska bli ett guld efter ett antal år nu utan?
Färjestad har ju verkligen skaffat sig ett bra utgångsläge här nu som etta i grundserien, och att man återigen gör flest mål här och släpper in så pass lite mål, vilket ju hockey ytterst går ut på, så tycker jag att man... Alltså det finns otroligt mycket att peka på egentligen när det gäller Färjestad, från ett otroligt bra målvaktspar här med Marcus Svensson och Adam Werner. Så
blir det Svensson?
Ja, det är klart det blir. det utgår jag från. Sen kommer jag tror nog att Adam får nog spela ett visst antal matcher här, men jag tror väl att man börjar med Marcus Svensson. Färjestad har ju kanske... Jag kollar Hockeylabbet rätt ofta, och där tog man ut de bästa kedjorna i SHL. Men då hade de här kedjekamraterna liksom haft 110 minuter tillsammans. Så ser man hur det har varit för Färjestads spelare den här säsongen, så har det varit väldigt, väldigt mycket skador. Vilket gjort att de här kedjekonstellationerna har slagit sönder. Men oavsett vilka spelare du parar ihop till kedjor, så har det ju funkat. Alltså Färjestad hittar hela tiden sätt att bara gå framåt och vinna och vinna och vinna. Och det där är väl på något sätt något som inget annat lag i SHL har visat upp. Kanske inte på flera säsonger egentligen. Jag menar, ta Växjö förra året, så var det ju... Ja, då hade du ju en grym bredd. Så att, jag vet inte om Färjestad är lika bra i år, men om du bara ser till den här säsongen, vi skiter i Växjö för det var ett dåligt exempel, för de var så extremt bra. Men Färjestad sett till den här säsongen är extremt bra. Och just att ha den här förmågan att hela tiden lösa alla tänkbara problem eller scenarier som dyker upp, så tycker jag väl med se ett kommande mästarlag hos Färjestad. Det ska mycket till för att det inte ska gå hela vägen, om man säger så. Då måste det till någonting extremt, känns det som. Jag menar, du har spelskickliga backar och tuffa backar. Du har högerskyttar. Du har hela rubbet. Allting är på plats. Plus en bra och trygg tränarstab i det här sammanhanget. Så att, sen återstår vi att se om det blir samma nästa år. Men just nu, just den här säsongen, så tycker jag att mycket, mycket talar för Färjestad.
För jag skulle säga de sa en intressant grej när Växjö Färjestad möttes här i tredje sista gången i grundserien. Så pratade Simon om en intressant grej. Och en sak som gör att jag ändå tror att det kan bli ett ganska långt slutspel för Färjestad. De pratade då med Sam Hallam och hur han gillar att sätta Redox Josefsson mot motståndarnas bästa formation. Och hur problematiken med Färjestad blev: vilken formation ska du välja? För att jag kan, och det här fall du då har, eller jag vet inte om jag skulle säga att Färjestad har någon formation som är uppe på Jakob Josefsson, Brodin, Lilja klass. Men nej, de har tre formationer som är strax där under.
Mm. Visst.
Med de tre väldigt givna som det ändå har blivit nu. Fall alla är friska nu över Rydahl som har varit lite osäkert här. Han har inte tränat riktigt.
Men efter annars, det skottet.
Ja, de säger ju ingenting men vi kan väl ana att... Mm. Att han har sviter av det fortfarande. Men du har ju ändå, du har givet med Lindqvist, Ryno, Olsson. Du har givet med Nygård, Linus Johansson, Daniel Wiksten som till sist har hittat lite rätt någonstans efter en start. Mm. Och du har precis den mest givna med Oskar Sten, Gustav Rydahl och Marcus Nilsson om nu Rydahl är frisk där.
Just det.
Och sen sex forwards att välja mellan vilka du vill ha i tredje. Eller i fjärde.
Ja, nu är det Alexander Johansson kom tillbaka här också. Så.
Ja, det är han, det är Alexander Eichenberg, det är Martin Johansson, det är Axel Ottosson, det är Kristoffer Bengtsson och Karl Jakobsson. Och jag är inte alls säker på vem eller hur de kommer att välja. Jag är väldigt säker på att de kommer att matcha 13 forwards i matcher. Men det ser jag som deras absoluta styrka. Om man ser till vad det är som talar för Färjestad.
Ja, absolut. Men nu såg inte jag i detalj Färjestad-Djurgården sista matchen. Jag bara hade på den lite bakgrunden där. Men spelade Martin Johansson center i den matchen?
Ja, det gjorde han. Men då var Oskar Sten sjuk. Så att det ställde ju till lite. Men det är inte omöjligt att det kan bli han som center. Mm. Med en Alexander Johansson. Karl Jakobsson, de gillar honom jättemycket. Han har fått spela. Mm. Jag skulle gissa att de fyra som det kommer att handla om nere i laget är Martin Johansson och Alexander Johansson. Alexander Reichenberg och Karl Jakobsson. Jag skulle gissa att Kristoffer Bengtsson och Axel Ottosson är de som just nu är femma och sexa. Jag förstår inte riktigt. Det känns inte som de riktigt har förtroende för Axel Ottosson på slutet efter avstängningen där nere i Malmö. Så kom han ju inte ens in i laget i början när han var spelklar.
Nej.
Så min gissning är att det blir de där Martin Johansson känns mest given av dem. Men på något sätt att det blir så.
Men det är lite överraskande då om du bara koncentrerar sig på Martin Johansson, för han har ju inte spelat speciellt mycket center någonstans egentligen, utan när han var som allra bäst då spelade han ju med Derek Ryan som center och då var ju Wiksten på andra sidan
exakt.
Där. Så att, men det säger ju också, men Alexander Johansson är tillbaka och Karl Jakobsson kanske inte en center. Och sen som du säger så har Axel Ottosson kanske spelat ut sig nu då.
Men då, jag skulle inte bli förvånad om Alexander Reichenberg blir center i den sista till sist. Att han kommer inleda som det.
Johansson och Johansson där då, eller?
Ja, precis. Men och med Karl Jakobsson kanske som 13:e eller Alexander Johansson som 13:e.
All right.
Alexander Johansson har ändå gjort en match på 4 månader. Så det finns nog en startsträcka där också.
Precis.
Plus att jag vet att de gillar att använda Alexander Reichenberg och Karl Jakobsson ihop i boxplay. Vilket ju är någonting som lite talar för att de finns med i laget så sett. Du pratar om det som du gör att du tror på Färjestad. Vad är varningsflaggen till sist?
Ja, men det är väl också det som är grejen, va? Att jag ser egentligen inte de där flaggorna faktiskt. Du har Jesse Virtanen som har varit till och med bättre än Mikael Wikstrand. Du har Jens Westin som är tvåa i plus minus ligan. Här pratar vi, alltså Jesse kanske inte är någon direkt överraskning, men att han har varit så bra, så puckskicklig, så passningssäker, så ja, överallt liksom. Och att du kan då ha Mikael Wikstrand lite längre ner och... Jag vet inte, alltså, och Sebastian Eriksson har kommit tillbaka från skada, så att, det finns så mycket att gilla i Färjestad helt enkelt, och när de fick in Mikael Lindqvist och han direkt kom in och var sugen och har bidragit och varit bra till Krona också när jag sett honom där, ger ju alltså, jag vet inte.
Du är positiv.
Jag är väldigt positiv till Färjestad helt enkelt, det ser bra ut, och just att skaden också, att det har lyckats på något sätt. Det har ju medicinska teamet också, lite som när Skellefteå var som bäst för ett gäng år sedan, så hade de ju en viss utvecklingskurva där de insåg att nej, men spelarna ska ju vara som bäst och helast och friskast när det gäller som mest. Och det är vad Färjestad har levererat här på den fronten också. Så att, big applaud. Mycket bra.
Du, man får aldrig vara med i VF Hockey utan att tävla. Jag tänkte ta en liten annorlunda tävling på dig nu. Jag har ju ofta kört en På spåret-resa. Vi har kört roster game, vi har kört Elite Prospect-spelande. Jag har tagit en hel spelarkarriär, om man ska gissa vilken det är. Nu tänkte jag testa dig på sifferminne. Eller inte sifferminne, men på se test, minnet på ett annat sätt. Alla the roster game. Fast jag säger så här. Det är inte så svårt att komma ihåg vilka som var SM-guld i fjol.
Nej.
Fast du sen ska backa då, år för år.
Oj, oj.
Hur långt tror du att du kommer kunna backa?
Ja, du...
Utan att missa en enda.
Ja, ska jag... Tävlingen att jag ska gissa hur många gånger eller många år bak...
Ja, tävlingen är att du ska säga det sen. Men det här är bara först vad du tror. Är du bra på sånt här? Har du bra? Jag är ganska dålig på det. Jag blandar inte ihop år.
Ja, alltså jag är väl hyfsad på det. Du vet, när vi är på hockey-VM, jag har gjort en 15-16... 17 någonting VM, så brukar Anders Fältemark, presschefen där, ha en sån här tävling, eller inte den jävla just det här, men då brukar jag ha vunnit några gånger, så
att, okej, men då har vi lite förväntningar på det då, men då kör vi. Jag säger 2018, svenska mästare blev,
ja det var i Växjö då.
2017
då var det i HV.
2016
då var det Frölunda.
2015
ja Växjö.
2014
var ju Skellefteå.
2013.
Också Skellefteå.
2012.
Brynäs. Nu pratar vi om slutspel där jag har varit på plats. Liksom, så de ska ju sitta.
Ja, 2011.
Färjestad.
2010.
Ja, HV.
2009.
Ja, Färjestad.
2008.
HV.
2007.
Nu ska vi tänka här.
Nu börjar vi backa, nu är vi 12 år tillbaka i tiden. Ja. Jag måste säga, jag är på väldigt, väldigt imponerande hittills. Jag hade inte gått
nu,
så långt. Jag
nu är det Modo.
Precis, den senaste mästaren som inte spelar i SHL helt enkelt.
Precis. Där stod det lite still ett tag.
2006?
Det var Färjestad.
2005?
Ja, det var Frölunda, det var ju lockouten. Ja.
2004?
Och det var HV efter Liv storspel mot Färjestad.
2003.
Det var Frölunda.
Herregud, jag är jätteimponerad. 2002.
Ja, men det är ju Färjestad.
2001.
Då var jag på plats i Karlstad i gamla ishallen när Daniel Tjärnqvist sköt Djurgården till SM-guld mot Färjestad.
Sista matchen. Den ena arenan fick ett sorgligt slut, den andra fick ett lycklig start. Säga.
Ja, ungefär så.
2000.
Det var också Djurgården.
1999.
Ja, men det var ju Brynäs, va?
1998.
Det var Färjestad åren där, va? 98. Ja, det var Färjestad.
97.
Också Färjestad.
Ja, herregud. 1996.
Luleå, för tusan.
1995.
Det var HV. Då såg jag två av tre finaler i Gävle. För jag pluggade i Uppsala.
Men nu är vi i alla fall, nu är vi tillbaka på året där du inte jobbade med det i alla fall.
Ja, exakt.
1994.
Ja, men det var i Malmö.
1993.
Det var Brynäs. Nu tänker jag några år i förväg här, bara för att...
1992.
Ja, men det är i Malmö.
1991.
Nu ska vi tänka här, nu börjar det bli suddigt, va? 91. Vad fasen.
Jag tänkte ta en 10, det är ju riktigt bra. Jag är...
Ja, men 2000-talet, det hade jag ju koll på sen. Alltså 91, ja, hur lång tid får man på sig? Alltså,
Det är ju inte obegränsat berängetid.
Nej. Men här börjar det bli kämpigt alltså. Vänta nu, det är ju för fasen Djurgården. Det var ju, det är 91, 90, 89 i Djurgården, eller hur?
Ja, helt rätt, helt rätt. Vi går till 1988 helt plötsligt då.
Så har vi 88. Oj, 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 nu är det långt tillbaka. Men Är det Färjestad då?
Ja, det är rätt. 1987.
Oh. Ja, men det är Löven. Den tar man ju.
1986.
Fasen, det är ju Södertälje 85, 86. Vad kan det här vara? Och sen var det ju AIK där också, men det var 82, 84, 83 var Djurgården, 85, Södertälje 86. Vad kan det vara 86? Det måste ju vara, var det Djurgården också?
Är det ditt svar?
Nej, det där...
Där faller du. Där faller du. För jag kan ju säga, du har rätt på Södertälje på 85, AIK 84, Djurgården 83 och AIK 82. 1986, Färjestad.
Nej, det var Färjestad. Ja, du ser. Det var ju bra att jag gick bort med på en Färjestad.
Hade du koll på att det var Färjestad 81 än annars, eller?
Ja, oh, men första guld. Ja, för tusan. För då var ju med Hanne Lassila flyttade från min hemstad Jönköping till gamla hemstad Jönköping. Mm.
Du, jag bara bugar och bockar. Vilken uppvisning ändå. Det här måste du vara.
Nej, det var svettigt. Ja, jo, det är klart. Det är klart. Någonstans så borde jag ha kunnat det där. Men,
du imponerade lika mycket som Uffe Bodin när han var med och tog varenda spelare i JVM-guldlaget för Sverige. Den var också imponerande, måste jag säga.
Pratar vi om 2012 eller 1981?
Nej, 2012. 2012.
Ja, annars hade jag varit...
Ännu mer imponerad.
Imponerad. Ja.
Men du Mattias, stort tack att du ville köra hockey. Jätteroligt. Vi hoppas på ett långt och roligt slutspel här ett par månader framöver.
Absolut.
Och så säger jag välkommen till Karlstad på fredag då, till första kvarten.
Tack så jättemycket. Det ska bli kul.
Mm. Till er lyssnare, vi får se. Vi kan bli med lite oregelbundna återkomster under slutspelet, lite beroende på vad som händer och sker och hur datum och allting blir. Men vi säger tack så mycket för den här gången och ha det så gött. Hej!